Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att våran framtid får vara i din hand. För att när vi är hos dig så är allting möjligt. Allting det som du vill vi ska kliva in i finns i dina händer. Och vi kan sträcka ut våra händer och du kan lägga det hos oss, Herre. Vi ber att idag ska vara en dag då vi får lyssna till ditt ord och att det får ge oss det liv som du vill vi ska kliva in i. I ditt namn, amen. Varsågod och stå kvar när vi läser texten. Vi har tagit oss igenom hela vägen till Apostlagärningarna kapitel 11. Så idag så är det kapitel 11 och så vers 1 till 18 som jag ska läsa för er idag. Kommer även att utgå lite grann ifrån kapitel 15, men jag kommer inte läsa den texten. Apostlagärningarna och apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Jag var i Joppe medan jag bad, följde jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner någonting som liknade en stor linneduk hängande i sina fyra hörn, sänktes den från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara och då fick jag se markens tama och vilda fyrfota djur, kräla och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig: Petrus, slakta och ät. Men jag svarade: nej, herre, något oheligt eller orent har aldrig kommit ur min mun. För andra gången talade en röst till mig från himlen: vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Detta hände tre gånger och sedan drogs allt sammans upp till himlen igen. Just då stannade tre män utanför huset där vi var och han skickades till mig från Caesarea. Och anden sa åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: skicka bud till Joppe eller Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som ska rädda dig och alla i ditt hus. Och när jag då började tala, då föll den helige anden över dem alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den helige ande. Sedan kom de till tro på Herren Jesus Kristus. Sedan de kom till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sa: så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att det idag ska ge även oss liv. I ditt namn, amen. Varsågod och sitt. Du som var här för ett par veckor sedan kommer ihåg, eller kanske till och med undrar, har inte vi hört den här texten tidigare? Och i viss mån så är det sant eftersom att det är en upprepning av den text som då Ebba läste. Det är så att Petrus bodde i garvaren Simons hus och där så fick han den här synen och sen så togs han till Cornelius hus. Och när han togs till Cornelius hus så blir de här hedningarna andedöpta och sen så döper Petrus dem och de äter måltid tillsammans. Det här var inte okej enligt hur judar levde. Det var inte så man fick göra och därför när Petrus kom tillbaks, hur mycket ledare han än var, så kunde han inte rättfärdiggöra det här liksom utan en förklaring. Så det blir en debatt, det blir en diskussion. Och det är egentligen samma diskussion här i kapitel 11 som det blir sen kapitel 15. Det här verkar vara en väldigt viktig fråga för dem. För oss är det här en icke-fråga. Vi är alla hedningar eller från hedna folk på något sätt, va? Men där och då så var det här en otroligt viktig fråga. Varför var det en viktig fråga? Idag ska jag tala om det. För det första ska jag tala om att försöka tolka vår tid, att försöka leva av Guds ord och att göra rum för nya. Att tolka våran tid, att leva av Guds ord och att göra rum för nya. Varför var det här viktigt? Den här frågan, varför var den viktig för judarna? Och men det handlade om deras historia. Deras historia var fylld av en mängd berättelser om hur de hade trillat dit och syndat gång på gång. Som folk så hade de fått lära sig från början när de var små. Det här har hänt. Vi blev slavar i Egypten. Vi lämnade våran Gud, men Gud räddade oss ut ur Egypten. När vi ropade till honom, men i Egypten så följde vi ändå andra folks seder och bruk. Vi gjorde som andra gjorde. Vi gjorde som egyptierna gjorde. Vi längtade tillbaka till Egypten. Därför fick vi stanna 40 år i öknen. Och så säger de till sina barn, kom ihåg hur det var i Egypten. Och sen säger de, efter ett tag så hade vi bott i landet. Och när vi hade bott i landet ett tag så började vi att följa de andra folk runt omkring. Vi började följa edomerna, vi började följa moabiterna, vi började följa kananéerna och vi började tillbe deras gudar. Gör inte det! Och så sa man sagt till sina barn, se till att ni håller er till våra seder. Ha ingenting med de andra folken att göra. Därför de blev fångar i Babylon. Men när de ropade till Gud så kom de tillbaka. Men en gång till så började de att följa de folken som bodde runt omkring. De började följa grekerna som hade invaderat landet. De blev helleniserade och de blev några som tillbad de grekiska gudarna. Och då kom det än en gång de som räddade oss och det var Makkabeer kungarna. Det här visste alla judar. Och därför var det superviktigt, det var jättenoga med att man inte fick ha någonting med andra folk att göra. Man fick inte äta med dem, man fick egentligen inte prata med dem, man fick inte gå in i deras hus. Och nu har Petrus gjort det här. Petrus har gjort det här, men det är ju motvilligt. Gud har fått visa honom en syn, inte bara en gång utan flera gånger, för att han ska förstå att de här folken är folk som Gud vill rädda. Det är inte så att evangelium bara är till judarna. Även fast man har fått det inpräntat i sitt huvud ända sedan barnsben, så har Gud andra planer än det som folket har lärt sig. Hur är det med oss? När jag ser tillbaks på mitt liv så inser jag att ibland har jag varit tvungen att ändra uppfattning. Vissa saker som jag tänkte, det här kommer jag aldrig att göra. Och sen har jag gjort det. Jag vet inte, har du några sådana saker? Några saker som du kanske så här, det här tänkte jag att jag aldrig skulle göra. Och sen gjorde jag det. Jag tänkte att jag aldrig skulle åka Volvo utan bara Saab. Och sen så var min första bil ändå en Volvo. Det fanns en tid jag tänkte att jag aldrig skulle ha smartphone. Nu lever jag med den hela tiden. Det finns många saker som man liksom får omvärdera i sitt liv. Jag vet inte Josef Törn om han är här idag. Men vi alla kommer väl ihåg när han gick från Android till iPhone. En jobbig sak för honom. Därför han hade avskytt iPhone så mycket innan. Och nu helt plötsligt så är han iPhone-frälst. Det gör ont i mitt hjärta. Ja, men det finns delar som jag tänker vi har i våra liv. Där vi har fått ompröva oss själva. Små delar såklart, men också stora saker kanske. Jag tänker tillbaks på våran historia. Linn stod här med några pokermarker och hintade att det är jag som har köpt dem. Det har jag gjort. Det var för länge sedan på second hand-butiken i Uddevalla så hittade jag det där sättet och barnen har lekt väldigt mycket med det där. Men visst är det så att det finns en tid i våran historia då det var ganska så mycket regler. Ganska många saker som man inte fick göra. Och jag har träffat en hel del som växte upp då och det liksom sitter kvar. Det man vet här att det kanske inte är fel. Man måste inte ha nackknut, man måste inte ha liksom lång klänning på sig, man måste inte ha huckle, man måste inte hålla sig borta ifrån bio, man måste inte. Man förstår det. Man förstår det i tanken. Ingen skulle säga till någon annan att det där är fel, för det går inte att argumentera för det. Men det känns ändå i hjärtat. När man ser de här pokermarken här, det kanske finns några här idag som känner, vad jobbigt det var att de överhuvudtaget ens är i kyrkan. Det där är spelsynden liksom. Det här var inte planerat, jag visste inte alls hon skulle ta upp dem här. Smutskasta pastorn på det sättet. Men visst kan det finnas sådana saker. Även fast man har ändrat sig i tanken, även fast man förstår här, finns det någonting kvar i hjärtat som gör att det är jobbigt. Och om inte du är äldre i pingströrelsen, det kanske finns andra saker runt omkring som är lite mer relaterbara. Här i Väsby så älskar vi ju Marabou. Hur många har inte jobbat där eller liksom fått någonting därifrån ibland från den här butiken eller fabriken där liksom så. Jobbigt när man inte får köpa Marabou längre för att de verkar sponsra Ryssland liksom sådär. Och så sitter man där med en dotter som älskar Marabou och säger vi kan inte äta Marabou för de sponsrar Ryssland. Man ser på den här kakan som man å ena sidan älskar och å andra sidan inte gör. Det finns ju 100 stycken sådana här grejer. Massor av saker som man liksom tänker, det här är svårt att liksom jobba med. Vad gör vi med kläderna vi köpt från H&M? När någon går ut och säger att det är barnarbetare som har producerat dem. Kan man fortsätta ha på sig dem då? Ni förstår. Brottningen i oss när vi har någonting framför oss. Liksom, där man får ändra sin åsikt. Just nu så känns det som att vi står i ett läge i världen där det är svårt att veta vad som är rätt och fel. Det är ganska så mycket i vår omgivning just nu där vi känner, vad ska vi göra? Världen förändras för det första otroligt snabbt. Många som lever idag har helt andra vanor nu än man hade för 20-30 år sedan. Det handlar inte bara om internet och industrialiseringen. Det handlar om att det kommer så mycket nya plattformar och andra delar som anpassar vårt liv. Det är svårt att hänga med även om man är, även om man liksom är ung ibland. Hur ska vi hantera en värld som ständigt förändras? Och om vi tar upp vår bibel och läser den. Om vi har en god vana att ta upp den och läsa den. Det märks ju att det är ett tag sedan den skrevs. Om man liksom tänker så här, kan man spela de här datorspelen som mina barn spelar? Står det i Jeremia eller Lukas evangeliet eller vad? Det finns ingenting om de datorspelen här. Hur kan man spekulera på börsen? Var kan man placera sina aktier? I vilka fonder kan man sätta dem? Hur mycket lån får man ta till sitt hus? Det finns ju väldigt många frågor som man kanske ändå undrar kring. Men det står liksom ingenting om det i den här Bibeln därför att vi lever i en helt annan tid. Nu menar jag att Bibeln faktiskt har svar på de här sakerna. Men det är kanske lite svårare att läsa Bibeln när det är från en helt annan tid och att det är uppenbart. I bondesamhället som var tidigare var det inte lika uppenbart, men nu är det väldigt tydligt. Just nu i våran värld, kanske bara de senaste par tre åren, så finns det också en hel del frågor där vi står liksom frågande. Hur ska vi tänka i en tid när vi nyorienterar oss? Hur ska vi tänka kring krig i Ukraina? Hur ska vi tänka kring upprustning? Hur ska vi tänka kring pacifism? Våran tro har ofta byggt på att vi är vapenvägrare. Hur tänker vi på det i den här tiden som är just nu? Hur tänker vi på politiken som är i USA? Där det är så mycket kristna som är för, men det är också mycket kristna som är emot. Hur ska vi jobba med det här? Hur tänker vi när vi ser våra kyrkor? Där vi tänker att vi kunde liksom tänka att vi går till kyrkan och där har man rätt svar. Men kyrkorna är så olika. Någon kyrka säger si och någon kyrka säger så. Och kyrkorna verkar ändra sig på det som verkar vara fundamentalt. Man tänker att Guds ord håller, men man tolkar Guds ord på olika sätt. Man ändrar äktenskapssyn, man ändrar bibelsyn. Man ändrar en rad av de frågor som vi tidigare trodde var stabila grunder att stå på. Helt plötsligt står vi där och så undrar vi, vad är rätt och vad är fel? Jag menar att den här texten ger svar på hur vi ska tänka för att orientera oss gällande rätt och fel och i de här svåra situationer. Och det finns 5 stycken delar som jag vill lyfta upp. Och de hänger ihop med varandra, så man skulle kunna säga tre. Men jag säger fem stycken delar. För det första så talas det om den helige anden. Den helige anden. Petrus säger, anden visade för mig. Det kom en syn ifrån den helige anden. Och den synen kom flera gånger. Anden talade, anden visade. När vi återkommer till den här situationen i kapitel 15 så står det tydligt, den helige ande och vi har beslutat. Det är som att besluten som fattades i den tidiga församlingen var hela tiden i en konversation med den helige ande. Man använde inte bara sin hjärna och försökte vara smart. Man gick ner på sina knän, man bad, man sträckte händerna till honom, man sökte Guds ledning i besluten. Den helige ande och vi har beslutat, det är den första delen. Den andra delen handlar om erfarenhet faktiskt. Jag vet inte om ni noterar det, men Petrus kommer ihåg vad det var som har hänt tidigare. Jag var där i Cornelius hus, då föll den helige ande och då kom jag ihåg att det här var precis som när vi själva tog emot den helige ande. Två gånger säger han det här. Det vill säga, vi som har levt med den helige ande och är erfarna, vi kan känna igen när han rör sig. När den helige ande gör någonting nytt så känner vi ändå igen att det är Guds ande som gör det, därför att vi har lärt känna den helige ande. Vi har lärt oss att leva med den helige ande. Den tredje delen är kyrkan. Vilka går de till när de är osäkra? Jo, båda gångerna så går de till moderkyrkan. De går till Jerusalemförsamlingen och säger, vi har ett problem här, hur ska vi reda ut det här? Det är inte så att de sätter sig i en egen klubb och försöker filosofera lite grann. Det är inte så att de går in på YouTube och försöker söka de bästa klippen på det här. Det är inte så att de går ut på nyheterna och försöker liksom läsa eller googla fram ett svar. Utan de går till församlingen, sätter sig där och så försöker de att reda ut det här tillsammans där. Så det är Guds ande, det är erfarenheten och det är församlingsgemenskapen som finns där. När de har fattat beslut så är det också tydligt att de skickar ut människor tillsammans med de som går ut ifrån mötet. Det står extra tydligt i kapitel 15. Paulus och Barnabas skickas då ut med Silas och Barsabas. Det vill säga, när ni går med den här sanningen så går ni inte med den ensamma. Därför sanningen bär vi tillsammans. Vi har fattat ett beslut och vi bär det tillsammans. Och Petrus, han är noga med att säga, jag vet inte om ni märkte det här, att det var sex stycken andra personer med mig och de kan också vittna om det här. Så det är sju stycken vittnen som säger samma sak. Vi har alltså anden, erfarenheten, kyrkan och vi har varandra där vi står. Och den sista delen är att Petrus säger, när han står där i huset säger han, då kom jag ihåg Jesu ord. Jag kom ihåg Jesu ord, vi kan gå tillbaka till den texten, där står det, jag kom ihåg Jesu ord. Då står det, ska vi se. Då kom jag ihåg att Herren, alltså Jesus, hade sagt, Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med den helige ande. Han kom ihåg att han har gått 3 år med Jesus, att Jesus har undervisat honom. Han säger, lyssna till anden och när anden gör någonting, då är det sanktionerat av mig. Det är alltså Guds ord, Herrens ord, som blir vägledande. Dessa fem. Då blir frågan, och det blir nästa del i predikan, hur ska vi kunna leva av Guds ord? Hur ska vi då kunna låta det här bli någonting som är en del av vårt DNA? Nu får ni stå ut med mig. Jag jobbar ju på Uppsala med att forska på pingströrelsen. Och då kommer man ibland över en del källmaterial i gamla tidningar. Och jag skriver upp dem. Och sen så ser jag ju hur de tänker och hur de resonerar. Och det som jag har skrivit en uppsats om tidigare handlar om hur de jobbade med Bibeln. Hur Bibeln liksom var en del av deras DNA. Våra tidigare pingstvänner, de inte bara läste Bibeln nu och då, de levde Bibeln. De talade Bibeln i sitt språk. Det var så insprängt i dem själva. Och ni ska få några exempel. Vi kan lägga upp den första. Och där så är det en kille från Göteborg som heter V. Malmkrona. Jag vet faktiskt inte om det är en man eller kvinna. V någonting. Och han skriver här 1916 i februari. Och då skriver han så här: försök nu när ni läser den här texten, när jag ska läsa den och när du ser den, hur många bibelord eller bibelsammanhang används i den här korta texten. Han skriver till tidningen Evangelii Herald: hur ofta har icke vi som Guds barn fått erfara detta, och speciellt det som varit kallade att stå i första ledet. Hur många har icke under kampens hetta, då det sett ut som om motståndaren skulle ha övertagit, hållit på att ge upp. Och detta kanske icke utan anledning. Arbetet på muren med mursleven i ena handen och svärdet i den andra har stundom syns taga så lång tid. Ty en här och en där har låtit armarna slappna och kanske rent av blivit ett hinder för de andra att bygga. Men då har Herren givit en ny kraft och ökat styrkan. Halleluja! De som bidar efter Herren, de hämtar ny kraft. Välsignad är den man som förtröstar på Herren. Jag vet inte hur många bibelord du ser i det här. Två stycken är faktiskt utskrivna. Men jag hittar hela fyra stycken bibelord i den här korta texten. Den första, det är de två som är uppenbara. Det är ju ifrån Jesaja 40 och Jeremia 17. Men det som liksom ligger insprängt här, det är ett bibelord från Nehemja. När folket står och de ska bygga muren, men de är ansatta överallt ifrån. Och då står det, de ska stå med svärdet i ena handen och mursleven med andra handen. Och den här texten liksom lever så mycket i dem, så de säger, det här är oss nu. Och så märker jag den sista delen, och den är lite mer tveksam, men jag vågar säga att det ändå är hämtat ifrån andra Mosebok kapitel 17. Att händerna, de är just nu inte upphöjda, utan de är längs sidorna. Troligtvis så handlar det här om Mose som har sträckt sina händer i striden till Herren. Han har sträckt sina händer och när han lovsjunger så är det seger. Men när han tar ner sina händer så är det förlust. Och han säger, vi måste leva tillbedjande, men när vi inte tillber så kommer vi få förlust. Och vi behöver varandra i det här. Aron och Hur på varsin sida som lyfter våra händer i tillbedjan för Herren. Ja, det är så bra. Min poäng är, de här bibelorden bara kommer utan att de ens citeras. De lever i oss. Vi går till ett till citat ska ni få se här. Och det här är ännu mer. Får ni se hur många bibelord som ni hittar här. Det här är skrivet ifrån Brasilien. Det är Adina och Otto Nelson som är missionärer som skriver så här: vi har rönt mycket motstånd på denna plats. Mest av de protestantiska kyrkorna. Men när Herren är för oss, vem kan då vara emot oss? Profeten sa att de som är och för oss är och fler än de som är och mot oss. Gud sa till Mose att han skulle strida för Israel som skulle hålla sig stilla därvid. Och så har vi fått hålla oss stilla inför Herren. Här ser jag också fyra stycken bibelord. Man skulle kunna säga fem till och med. Eller fyra bibelord menar jag. Det är från Romarbrevet 8. Men framförallt så är det ifrån, eller framförallt, det är också ifrån Kungaboken kapitel, andra Kungaboken kapitel 6 och andra Mosebok 14 och 14. Det talas om här. Hela staden är omringad. Och staden är omringad och kungen undrar, hur ska vi kunna klara det här? Hur ska vi kunna klara den här stora hären som är utanför? Elisa säger till kungen att jag ska be Herren öppna dina ögon och du ska se att det är fler på vår sida än på deras sida. Ni ser, många av oss när vi läser de här texterna kan inte ens se ett enda bibelord i det här. Men de som levde där och då, de hade läst och levt Bibeln så mycket så att de talade, levde och tänkte Bibeln. I allt de såg så var det bara Bibeln överallt. Guds ord var med dem. Det var det man levde och ägde. Saken är den att du och jag, vi lever och tolkar våra liv utifrån de berättelser som vi tar del av. Om du lever ditt liv genom YouTube eller genom de filmerna som du ser eller om du läser andra berättelser. Det gör avtryck i dig. Och du lär dig tolka och se livet genom dem. Det är inte fel. Men om Bibeln inte får vara en del av det. Om inte det kanske får vara den primära delen som du hämtar din inspiration ifrån. Hur ska du då kunna göra det som står i den här texten? Att vi kommer ihåg vad Herren har sagt i den här situationen. Vi behöver vara noga med vilka vi lyssnar till, med vad vi läser, så att Guds ord får bo i våra hjärtan. Så att det är det som vi talar, det är det som vi refererar till, det är det som spontant kommer till oss. Jag tror nämligen att den helige ande vill tala till oss mycket mer än vi förstår. Därför han vill koppla till det flöde av Guds ord som finns i oss. Alltså om du läser Guds ord, om Guds ord finns i dig, så är det lättare för Guds ande att bara tala till dig. När du läser Guds ord, knäpp dina händer och be Gud, gör någonting med det här. Och han vill bara peka och visa vad är det du ska göra, vad är det jag ska liksom finnas i för typ av liv. Men det där ordet finns kvar efteråt. Det bor hos dig efteråt. Så du kan liksom ha ordet hos dig även när du inte läser det. Och Guds ande kan lyfta ut det och säga, det här är precis. Det är precis som när Israels folk eller det här folket var inringat i staden. Det är fler för oss än emot oss. Det här är precis som den stunden då Mose behövde sträcka sina händer till Herren. Du står i en svår situation och du orkar inte gå i gudstjänst, du orkar inte prisa honom. Men kom ihåg att när vi lovsjunger honom kommer kraften från höjden och då är segern din. Det här är bara exempel. Men det finns hundra fler, det finns flera hundra som jag har liksom tagit ut. Så jag kan bara visa dig hur man tidigare bara levde Guds ord. Låt oss komma tillbaks till det. Hur kan vi lära känna anden? Du som lär känna ordet, du lär känna anden precis som jag sa. Den heliga ande och vi har beslutat. Och sen krävs det tid. När jag var tonåring så hade jag en tid då jag försökte vara andlig. Och när man är andlig då ska man be och fasta. Och jag kommer ihåg ett tillfälle då jag skulle ta det här på allvar, tänkte jag mig. Så jag gick upp på mitt rum och jag bad. Och sen tänkte jag skulle fasta lite också. Och jag bad och det var högljutt och sådär. Och min pappa var hemma, han skulle bygga om mamma och pappas sovrum. Så han snickrade och byggde på där liksom. Jag vet inte hur man blir ju ganska grinig när man fastar, eller jag blir det i alla fall. Så jag bad och jag var grinig för att jag fastade. Och sen så gick jag ner av en anledning. Och jag är konservativ, jag gillar inte förändringar. Jag vill att saker ska vara som de alltid har varit. Tycker inte om när man ändrar på saker. Jag vill inte att man ska slänga saker. Jag är sån som vet, när Linn lägger saker som ska till skopan, då går jag igenom dem i bilen efteråt och så bär jag upp hälften så här. Ibland så har jag bara åkt liksom, nu är inte Emanuel hemma, nu åker jag snabbt liksom, så där. Får jag åka tillbaka och handla tillbaka dem på skopan sen. Nej, men så kom jag ner från trappan in i deras sovrum. Och jag blir förfärad över hur mycket pappa har ändrat om i deras sovrum. Och säger, pappa, vad fult det här blir. Och jag märker att det här sårar honom. Men han säger så här till mig, han kollar mig i ögonen och så säger han. En man som söker Herren och ber och fastar får en annan karaktär än det du har visat just nu. Upp på rummet och fortsätt be och fasta tills du har ödmjukats. Man behöver sådana fäder i sitt liv. Vet, bara för att vi ber betyder inte det att Guds ande talar till oss. Vi behöver ibland ödmjuka våra hjärtan. Vi behöver lyssna till honom och vi behöver känna att det beror inte på oss hur mycket vi lägger ner tid och kraft i detta. Utan det handlar om att ibland lyssna till dem som har gått före. Ibland känna in längre, du vet. Därför Guds röst är någonting vi växer med. Och som tonåring behöver man de som ibland kommer och säger Bra att du ber och fasta, men det här var inte rätt. Ner på knäna igen. Upp, be och fasta. Paulus, vi ska avrunda snart. Paulus, det som han säger, eller det som de säger här i kapitel 15 som jag inte har läst nu då. Det de säger, dessa våra bröder, de är trovärdiga därför de har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Och det här är den sista delen som jag vill ta upp. Vi ska läsa vår bibel, vi ska söka Guds ande, vi ska låta det ta tid. Men det är också så att det måste få kosta någonting. Det kan inte vara så att ditt liv med Gud är ett liv som aldrig liksom går emot motstånd och som aldrig kostar någonting. Paulus var trovärdig eftersom han hade vågat sitt liv för Jesu Kristi namn. Vi behöver vägledas ibland och inte bara ta den enkla vägen hela tiden. Vi behöver läsa Guds ord. Vi behöver söka Guds ande över tid och vi behöver följa Guds röst även om det kostar. Vi går till den sista delen som handlar om att göra rum för nya. Vid den här talarstolen har jag flera gånger, på den här plattformen har jag flera gånger tagit upp det här exemplet, men det är viktigt. Det står i Andra Kungaboken 18 och 4 om Hosea. Och jag ska läsa den texten. Hosea var den mest rättfärdiga kungen som någonsin varit och som någonsin kom i Israel. Och så står det, han avskaffade offerplatserna, krossade stenstoderna och högg ner Asherapålen. Kopparormen som Mose hade gjort slog han i stycken. Ända fram till denna tid hade nämligen israeliterna tänt offereld åt den. Den kallades Nehustan. Han förtröstade på Herren Israels Gud. Ingen var som han bland alla Judas kungar efter honom och inte före honom heller. Hosea tog kopparormen som Mose hade gjort och slog sönder den. Och jag har funderat så många gånger på det här. Varför då? Ni vet den här kopparormen i öknen som alla fäste sin blick på den, och när de fäste sin blick på det så blev hela folket helat. Den här som hade använts i så mycket välsignelse, som hade sparats i generation efter generation. Och man hade sett den här, titta här, den här var med i öknen. Det var genom den här som så många hade blivit friska. Det var ju en välsignat liksom väl att man hade sparat den här så man kunde påminna sina barn om det. Jesus använde själv den här bilden om sig själv. Jag är ormen som höjs upp på trä. Och när ni ser på mig kommer ni att få välsignelse. Men folket hade börjat tillbe den här. Man hade börjat falla ner för den här ormen. Och man hade gjort det till sin avgud. Så när man skulle göra rent hus i Israel så att folket skulle kunna tillbe rent, så var man tvungen att även kasta ut det där gamla som faktiskt hade varit välsignat och som var ifrån Gud. Man behövde göra bort det, eller man behövde ta bort det också. Här i den här texten så handlade det om att man behövde tänka nytt. De som man tidigare hållit sig borta ifrån med goda skäl, för att man skulle hålla sig heliga inför Herren, de behövde få höra evangelium och det var desperat. Vi behövde få se till att det var ett skifte i tänket liksom. Nu behöver evangelium ut till alla folk. Tänk om! Hosea såg till att folket behövde tänka om då. Ni får inte tillbe ni hustan, ni ska tillbe Herren. Jag tror ju att vi behöver ha samma tanke även idag. Om inte Paulus och Petrus då hade stått på sig, hade vi aldrig fått höra evangelium. Faktum är att i Galaterbrevet 2 så backar Petrus. Petrus som hade kämpat för att hedningarna skulle få höra, för man skulle få äta tillsammans med dem. Han backar därför han fegar ur, han vågar inte längre ta steget för att anpassa evangelium för andra. Så Paulus går till rätta med honom och säger, du hycklar just nu. Du kan inte göra så här. Vi måste se till att ändra på det sätt vi är för andra människors skull. Hade han inte tagit den fighten, Paulus, vad hade vi varit idag då? Vad hade kyrkan varit idag då? Paulus säger, allt har jag blivit för alla för att jag ska få dela evangeliet. För att man ska få höra och förstå detta. Och här kommer avslutningen för min del, tänker jag. Vad har vi för hinder i vägen? Saker som kanske har varit bra i historien men som inte är bra nu. Saker som liksom, det skaver att ändra de delarna för att det sitter så djupt i vårt hjärta. Men som vi kanske måste göra för att andra behöver få höra evangelium. Saker som har varit till välsignelse men kanske inte är det nu. Vi måste gå till de här fem delarna, vi måste söka Gud genom hans ande. Vi måste lyssna till våran erfarenhet och säga, hur talar anden in i en ny tid? Vi måste läsa Guds ord, låta det få bli en del av vårt DNA. Vi måste stanna kvar i kyrkan och inte fokusera på YouTube. Goda vänner tillsammans. Men vad kan vi göra för att nå nya människor? Vad kan vi göra för att nå unga människor? Vad kan vi göra för att anpassa vår kyrka på riktigt för en mångfald av kulturer? Det här är frågor som vi verkligen måste ställa oss och brottas med. Som avslutning så vill jag bara säga att det är så tydligt i den här texten att det är vi som följer efter och det är Gud som leder. Det är Gud som frälste Cornelius. Det är Gud som döper med sin ande. Och det är vi som bara får bekräfta vad Gud gör. Det är som att Gud säger, ställ inga hinder i vägen. Lyssna in och följ efter. Det läggs inget krav på dig och mig att vi ska komma på det ena eller det andra. Utan vi ska backa tillbaks, vi ska lyssna in, vi ska vara respektfulla gentemot varandra. Och sen ska vi bara följa efter den ström som Herren vill leda. Det här gäller om du vill ta ditt första steg in i tron. Och det här gäller om vi ska förändra kyrkan eller något annat för nya människor. Låt Guds ande vara det som ligger nära vårt hjärta. Låt Guds ord få bo hos oss så att vi kan höra Guds röst. Herre Jesus Kristus, vi ber dig. Kom och låt våra liv få bli sprängfyllda av ditt ord. Låt dem få vara fyllda av dig på alla sätt. Så att vi kan höra din andes röst. Du ser, Herre, att det kan vara konflikter ibland. I kyrkan, det kan vara konflikter utanför. Det kan vara svårt att tolka både världen och vårt sammanhang. Herre, låt oss få se världen på ett nytt sätt med dina ögon. Låt oss få tolka allting genom ditt ord. Låt oss som församling vara öppna för att förändras genom din röst. För nya människors skull. För en ny tids skull. Inte kompromissa med ditt ord utan lyda ditt ord in i en ny tid. I ditt namn. Amen.